Polynoms podd handlar om att framgångsrikt bygga och investera i företag. Jag heter Niklas Danaliv och är grundare av Polynom. Björn Englund är Lundagrabben, studentaktivisten och FN-soldaten som blev skrikig tradinganalytiker och kapitalförvaltare på de stora börsgolven. Han satte upp världens första aktiefond i Irak. 15 år i finansbranschen gör värdefulla lärdomar men också insikt om att något kunde göras bättre eller lite annorlunda. Det ledde till starten av I Love Lund 2017. Ett innovativt investeringsbolag och investeringsnätverk med lokalt fokus och förankring. Enkelt tillgängligt på börsen för alla som älskar just Lund. Med måttet profit och fun genereras här ägande, avkastning, aktiviteter och företagande i den lokala myllan.
Välkommen Björn!
Tack så mycket. Jätteroligt att få vara här.
Jag tänkte vi skulle börja prata lite grann om din bakgrund och din uppväxt. Hur blir man en björn?
Hur blir man en björn? Ja, jag är faktiskt född ut. Jag är en gangsterbaby utifrån Nydalaområdet i Malmö, Lund, som är faktiskt i Lunds hamnstad. Så där bodde jag mina första år och med modersmjölken. Så tog jag mig sen därifrån faktiskt till Lund, så att jag är uppvuxen i det som kallas för docentstaden. Inte professorstaden, utan docentstaden i norra Lund. Mm. Oskarshem.
Men jag har ju träffat din mamma också.
Hon är, ja, det har du
hon är ju faktiskt från Göteborg. Så
ja.
Därför är du en av våra 10 mest kända Lundpersoner.
Ja.
Lundaprofiler säger man kanske.
Ja, Lundaprofiler. Ja. Nej, jag har en massa göteborgare runt omkring mig. Då, förutom då mor och far så är min närmsta assistent i teamet varje dag. Han är stenhård gejsare från Göteborgsområdet. Så man blir aldrig av med sådana göteborgare faktiskt. Man har dem runt omkring sig hela tiden, även nere i vackra Lund.
Men är det någonting du vill prata om, några särskilda intressen eller erfarenhet som har format den som du är idag?
Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av både politik och lite sport och aktier naturligtvis. Så att i de här ungdomsåren när man gick i skola i Lund, liksom, jag har gått både på Lebäcksskolan och på Spyken och sen pluggat vidare på universitetet, så var det, gjorde man ju mycket aktiviteter runt omkring. Var just inom politiksidan så var man ju sån här aktivist, politiker, ungdomspolitiker. Så jag har sagt till mig kommunfullmäktige, etta på ungdomslistan, yes, high point of my career. Det var väl väldigt lärorikt. Det var då man insåg att det var inte lokalpolitik man ville göra. För när man är 18, 19, 20 år så vill man ju förändra hela världen. Och hur gör man det bäst? Ja, så blir man FN-soldat. Gör man det med vapen i hand? Ja, kanske om man är på fredens sida. Men därefter så tänker man så. Nej, ska vi göra stora politiska förändringar som är samhällsutvecklande? Då jävlar, då är det faktiskt ekonomi som man ska lära sig. Politisk egenmakt, det kräver ekonomiska verktyg. Så det har jag hållit på med de sista 40-50 åren. Så blir man en björn i Lundamyllan.
Vad skulle dina vänner säga om vi ringer om? Hur beskriver de dig? Vad är det som utmärker dig?
Vad utmärker dig? Alltså, jag hoppas väl... det beror ju på lite om du frågar frugan min. Så hoppas jag hon säger att jag är snäll, smart, grundglad, optimist... framåtlutad. Det är väl det jag hoppas, men det kanske finns några andra där ute som tycker annorlunda.
Du har ju nämnt att du har politik och aktier och sport som intressen.
Ja.
Kan du berätta lite mer om dina sportintressen?
Oj, sportintressen. Jag vet vad, jag spelar ju squash. Squash, paddel, det är inte ens halvvägs till squash. Squash är för riktiga män skulle jag vilja säga. Och det är det roligaste jag vet inom sport. Och det gör jag än i denna dag. Jag var riktigt bra när jag var 20-25. Och nu när jag är 55, närmare 60 än 50. Mer vis, men det syns också i squashresultaten om jag ska vara ärlig. Men jag spelar faktiskt 2-3 gånger i veckan. Gör jag. Och faktiskt är det så här att I Love Lund startade nere i squashhallen med 10 stycken affärsänglar. Affärsänglar tenderar tycker om att spela squash. Spelar ni squash förresten?
Ja, jag spelar.
Ja, bra! Niklas?
Har jag tidigare, men inte på 20 år nu.
Nej. Ja, det var ju sen, när jag var tonåring, då var det ju en juppisport också på 80-talet. Ju, så att, Det var lite fräckt på det sättet. Liksom. Det var vägen in till finansen också.
Vi vill ju vara lärorika i Podenom och de flesta vet vad en fond är, men de kanske inte vet hur bygger man en fond. Vad pågår bakom kulisserna? Kan vi prata lite grann om det?
Och här ska tilläggas att Björn har tidigare varit just fondförvaltare i rätt många år. Så jag tänkte att det kunde vara kul att få veta lite grann om det.
Ja, alltså jag började ju som en skrikig tradinganalytiker först på de stora börsgolven. Sen valde jag att efter ett antal år skapa mina egna fonder. Och då gjorde jag det i de områdena som jag kände till ganska väl och som var högriskområden, bland annat i Mellersta Östern. Och du nämnde här bland annat i Irak. Om man ska sätta upp fondstrukturer borta i dessa vilda tassemarker, då gör man det ofta offshore, för det är det enda som fungerar helt enkelt. Så min fonderfarenhet som förvaltare, det är väl egentligen då från Cayman Island och på BVI och delvis också Schweiz och Luxemburg. Ska man sätta upp sådana fonder som är lite så här specialistfonder, det kallas för frontier markets, då tycker jag nog att man bör starta upp med ungefär $5 miljoner ungefär. Och sen ska man ju ha det här hantverkskunnandet. Det gäller ju att samla in de pengarna också. Det är för bara att sätta upp det. Sen gäller det också att hålla igång det och utveckla det och bygga förtroende och sånt där. Och då för att du ska ha en running business över tid så bör du nog multipla det en 3-4-5 gånger egentligen. För att det ska bli riktigt intressant. Så det är lite annorlunda med de fonderna som jag har drivit därifrån på Cayman och på BVI än vad det är att driva normal svensk alternativ investeringsfond naturligtvis. Där är det ofta större kapital som krävs.
Du var inne på hantverkskunnande. Kan du utveckla det lite grann? Alltså, kan du beskriva för oss, våra lyssnare som inte kan det här, vad är hantverkskunnande för att driva en fond?
Det är det, man ska ju förstå alla olika delar av detta. Det är ju inte bara själva analysen som ska göras, utan det är också förvaltningen. Man ska göra själva tradesen, alltså affärerna på marknaden. Man ska förstå risk management. Hur mycket risk kan man ta i varje enskild position? Hur korrelerar de olika riskerna med varandra? Och även det här legal och admin, allt det där runt omkring. Alltså stakeholder management, det vill säga hur samarbetar man och jobbar med de aktörerna som är involverade. Inte bara tjänsteleverantörerna runt omkring att driva en fond, utan också investerarna naturligtvis, som är det absolut mest primära. Och då kommer man även i hantverkskunnande, så innebär det också, om man är långsiktig, att man har en gedigen, genuin relation med sina investerare. Så att kommunikation, både på en god nivå men också på en kontinuerlig nivå. Så att det är många olika många verktyg man ska ha i den här hantverkslådan för att få det att fungera på riktigt över tid.
Men det viktigaste är ändå avkastning. Hur ser man till att man slår börsen år ut och år in?
Ja, det är väl just det här att hantverkskunnandet tillsammans med tur är ju aldrig någonting dumt att ha naturligtvis. Sen ska man också var tydlig med att man ofta ska ha ett mål. Det vill säga man kan nog inte alltid driva en fond mot både absolut och relativ avkastning. Utan ofta ska du...
Du får gärna förklara skillnaden för det snarare.
Ja, en absolut avkastning, det är att om du har investerat 100 kronor så är målet absolut avkastning. Det är att den kanske ska stiga till 105 kronor nästa år och sen 110 och 115 och så vidare. Relativ avkastning, då har man ett jämförelseindex. Det vill säga om någon har investerat 100 kronor och börsen tankar, alltså går väldigt dåligt och har fallit till 80 kronor, men du har faktiskt lyckats att din hundralapp har blivit 90 kronor istället. Då har du egentligen gjort väldigt bra ifrån dig. Då har du relativt sett gått bättre, 90 mot 80. Så det är väl en väldigt viktig del, den relativa avkastningen. Sen finns det många andra parametrar också, som att det ska göras per riskenhet. Det vill säga, det handlar inte bara om avkastningen, absolut eller relativ, utan det handlar också om hur mycket risk har du gjort för att du har, när du uppnår den här avkastningen. Så det ska också vägas in. Och sen ska det också kommuniceras och förklaras för de existerande investerarna och för de potentiella investerarna som är på väg in. Så det är ett komplext komplext hantverk.
Vilka spännande insikter fick du som fondförvaltare som du inte kände till tidigare?
Jag tycker att om du som analytiker skriver en analys som är felaktig så kan man gömma den i längst bak i garderoben och den glöms bort förr eller senare. Men om du är som förvaltare och förvaltar riktiga pengar så har du ett större ansvar. Då syns det i den historiska avkastningen över tid. Och det gör att en förvaltare tenderar att vara lite mer riskavärt än vad till exempel en analytiker vågar vara, på gott eller ont.
Vilka andra spännande insikter fick du?
Som förvaltare i egna förvaltningsbolagen då, så tycker jag väl att när det går bra, när det går riktigt bra, då ska man ge credden till investerarna. Det är lite nästan en del av helhetskonceptet också. Men när det går dåligt, då är det faktiskt en själv som står där som scapegoat. Så man själv gör felen när det går dåligt, och när det går bra så är det investerarna som har valt just dig. Så på det sättet så jobbar man alltid från minus till noll, så att säga. Det är som en del av hela konceptet att jobba i den här verksamheten. Och det får man anamma och förstå. Det är en naturlig del. En annan sak, det är ju naturligt, om vi då tar det som du nämnde, Niklas, här, den här Irakfonden. Jag har haft andra fonder också, pre-frontier markets fonder runt om i världen, men just den här Irakfonden har ju varit lite extra spännande och gjorde mig lite i vissa subkategorier känd i världen. Men där kan det ju vara som så här att min tradinganalytiker som satt i Bagdad, han blev ju han hette Mohammed i första namn, så heter han Mohammed i andra namn också. Det är ganska vanligt i vissa klasser där. Och han blev ju indragen av polisen när han var på väg till jobbet på Bagdad Stock Exchange där, för att han hade exakt samma namn, exakt samma ålder och exakt samma mustasch, det har väl väldigt många där nere i sig, som en ISIS-terrorist som hade flytt från Basra. Så de tog honom, och när man väl har kommit in i det här fängelsesystemet så ska det mycket till innan du ska ut. Så att försöka få ut honom, det tog ungefär 1,5 månader. De förstod redan, som tur var, efter 2-3 dagar att de hade tagit fel person. De hade tagit Björns trading analyst, men och inte en ISIS-terrorist. Men det var ingen som hade mandat nog att lämna, att låta honom gå från fängelset. Det tog 1,5 månad. Så det är en liten kul grej. Så sen är det ju där, vi var ju den största internationella investeraren på denna lilla börs i Irak. Och det gör ju som så här att de priserna som du tror att du kan handla på, man är ju väldigt stor aktör där relativt sett naturligtvis. Och det gör det att om du vill in i positioner och du vill ut ur positioner i enskilda aktier så blir det väldigt svårt. Du börjar röra runt i marknaden och det får effekter långt utanför de tankarna du själv har tänkt. Och det är ju intressant. Det gör ju också det att om du är en stor aktör på en väldigt liten marknad så är det väldigt få aktier som du faktiskt kan använda dig av för att ta dina positioner. Så det här big way kallas det för.
Och det är väl både en fördel och en nackdel.
Ja, det är ju det.
Men kanske mest nackdel om man tänker ett samma av att få på avkastning över tid.
Ja, sen har vi andra sådana här saker som nu i efterhand. Det är lite roligt för nördar som mig, liksom att KYC och AML, laundering practices med Fed, där det alltså går jätte... Vi pratar om en 40-50 miljoner dollar som går från Cayman Island in i Irak och sen tillbaks. Så Federal Reserve, de kände till med klädmärkena jag hade på mig. Så här. Och det är ju lite roligt. Liksom. Jag hade nästan direkt linje där till dem. Liksom, för att de ville veta, vad är det du sysslar med? Liksom, är det här inga dumheter? Cayman låter inte bra, Irak låter inte bra. Men det ni gör är ju fantastiskt bra ju.
Hur länge drev du Irakfonden?
Ja, den gjorde jag ungefär 4-5 år. Sen utvecklade sig den kapitalmarknaden. Det kanske är många som lyssnar på detta som bara skakar på huvudet. Men allting är ju relativt. Den utvecklade sig tillräckligt mycket så att jag stod i valet och kvalet om jag skulle flytta ner till Bagdad med min familj och alla mina barn. eller om jag egentligen skulle låta andra ta över som var med i sektorspel. Jag pratar ju inte arabiska själv, sen hade jag folk runt omkring mig naturligtvis som kunde detta. Så att jag valde att lämna det där och så göra andra spännande äventyr som i slutändan blev I Love Lund naturligtvis.
Vi ska komma in på I Love Lund lite senare, men om vi pratar i generella termer om finansmarknaden, hur ser du på den, bra och dåligt?
Ja, alltså det är ju en bra allokerare av resurser naturligtvis. Sen kan den ju slå bakut också. Det är många som brukar säga att de gillar inte short-marknaden, alltså när man kan gå kort i olika produkter. Så jag tycker det är jättebra. För att annars hade det ju varit bara en hyllningskör som hade hörts. Vi har tillräckligt med förhoppningsbolag med vd i toppen som agerar bara som PR-aktör. Och det kan vara väldigt, väldigt bra att man har andra aktörer runt omkring som säger och tradar någonting annat. Så det är väl en sak. Sen kan jag naturligtvis tycka som så här att finansmarknaden och det ekonomiska systemet och investeringar ska utgå från folket och man börjar med att investera där man står och i det lokala. Sen kan man lägga på det regionala, det nationella och det globala. Problemet idag är det ju naturligtvis med indexfonder och mycket annat, att det är väldigt anonymiserat internationellt kapital som rullar runt där ute, som inte har ett direkt genuint intresse i det underliggande bolag som de faktiskt investerar i. Och det är en fara naturligtvis. Det är även en demokratisk fara. Så att det ville vi motverka lite. Och är det någonting som jag har lärt mig ut i den stora världen med, jobbat lite mot Wall Street och London och så då med de här fonderna och Mellanöstern och sådana här saker, det är ju det att gud vad jag är trött på att göra redan rika ännu rikare. Jag vill göra vanligt folk vardagsrika. Liksom vända. Varför ska vi sitta i händerna på de här jävla oligarkerna och 0,1%-arna? Det måste väl finnas någonting annat också. Hela den här centraliseringen till i bästa fall huvudstaden och sen i sämsta fall ut till några diktaturer där ute, liksom, den måste vändas och den har vi en lösning på. Punkt. Så enkelt är det.
Kan du ge ett par lärorika exempel på bra och dåliga investeringar som dina tidigare fonder gjorde?
Alltså nu i efterskott så kan man ju skratta, men bankchefen på Basra Bank, en av de fem största bankerna som var noterade i Irak, tog nyckeln, gick ner i bankvalvet, öppnade, tog med alla sina pengar och sen stack iväg till Kuwait med dem och stack. Den hade vi ju inte sett. Den hade vi inte räknat med. Det var väldigt, väldigt speciellt. Som tur var det en väldigt liten position. Men det innebär det. Liksom, vad jag menar är att man kan analysera sig blå liksom, till slut. Men du har ändå dessa unknown unknowns där ute. Det vill säga de okända faktorerna som kan komma in och bara explodera. Och för att du ska undvika det så handlar det också om att du i grunden har en bra risk management strategi. Hur duktig man än är så kan det ändå börja storma omkring dig. Så jag har väl som ett exempel, det är ju då en 10 år sedan, men någonting som ligger mer närliggande, det är ju, vi har ett entreprenörsföretag här där grundarna har kommit i gräl med varandra och teamet på 5 personer splittas och det är, någon flyttade till Mexiko och någon till Spanien och någon till Frankrike och så var det en och en halv kvar i Lund. Den såg vi inte heller riktigt komma. Och att få ha den fingerspitzgefühlen på teamets relationer. Man vill att de ofta ska ha annorlunda kompetenser och kvaliteter och sådär. Men de måste ju också kunna samarbeta och ha en gemensam värdegrund, så kan man väl säga. Så där förlorar vi. Så den gick ju ner i hålet, tyvärr.
Om vi ska prata de omvända riktigt bra investeringar som man kan ha upptäckt tidigt och som har utvecklats väldigt fint.
Ja, jag var inne i den första svängen på den ryska marknaden faktiskt, det vågar man väl inte säga idag. Men när man, på den tiden när man trodde att man kunde demokratisera Ryssland på tidigt 90-tal, med västerländsk kapital och komma med sina värderingar. Du kommer med pengar och du kommer med värderingar. Så gjorde vi också nere i Irak. Vi jobbade bara med bra folk. Väldigt viktigt. Sen connectade vi Irak med de större pengarna på Wall Street. Och då såg vi till att vår matchmaking med seriösa aktörer på bägge sidor blev riktigt bra. Med de värderingarna man hade i grunden kan man säga. En sån investering var väl egentligen på tidigt 90-tal när jag gick in i ett bolag som heter Banco Transilvania. Fräckt namn. Och ett väldigt, väldigt, väldigt fin bank. Kanske den finaste banken i Rumänien. Och sen visade sig att EIB, alltså Europeiska investeringsbanken, gick in och investerade den lite efter jag hade varit där och tyckt och investerat. Så där gjorde jag det riktigt bra ifrån mig. Sen har vi ett antal Lundabolag som kanske inte är på den nationella radarn ännu, men där vi kom in väldigt, väldigt tidigt och där vi har goda förhoppningar. Där finns ju ett bolag som heter Finchark till exempel som börjar bli lite känt både utanför vallarna av Lund och även i Region Skåne faktiskt. Får vi se om de tar sig hela vägen och lyckas erövra världen.
I din långa finanskarriär, har du nog gjort några misstag som du kommer ihåg som har liksom styrkt dig? Som du lärt någonting från?
Ja, alltså det är klart man har gjort en massa misstag. Man försöker lägga dem bakom sig. Va? Ja. Nej, men alltså att ha ett bra team runt omkring sig, det är ju skitviktigt. Alltså. Man ska inte tro att man kan allt. Och det kan man inte. Man har en massa människor runt omkring sig som man måste kunna luta sig på. Och även när det är lätt hänt när man sätter upp någonting att du har samma sorts investerare. Kanske alla är en viss typ av investerare. Man vill egentligen ha en mix både i teamet som du jobbar med men även bland investerarna. Några ska vara långsiktiga. Några kan vara lite mer kortsiktiga. Några kan vara mer lite som ankarinvesterare. Ring mig när det går dåligt så är jag med igen. Andra kan vara mer sådana här lite lead investor och follow-on investerare och som kan växla upp när det går bra. Att ha den mixen av investerare, det är väldigt bra om du är seriös och vill göra någonting hållbart över tiden.
Om någon som lyssnar på vår podd vill göra karriär i finansbranschen, vad har du för råd att ge dem då?
Första är ju, alltså, det är ju lite, finansbranschen är ju väldigt bred naturligtvis. Man kan sitta både back office och front office. Jag gissar att frågan gäller front office. Jag har aldrig gjort någonting annat än front office egentligen. Sen kan man göra det inom både institutional banking som är lite mer akademisk och teoretiskt lagd. Då jobbar man med institutionellt kapital där alla har en mastersutbildning i grunden kan man väl säga så att man talar samma språk. Man kan också jobba inom private banking som är mot rika privatpersoner och family offices och vanligt folk och det är lite en annan sorts kvaliteter. Men om det är det man vill, förhoppningsvis så vill inte den här personen bli en Gordon Gekko på Wall Street utan någon som vill utveckla samhället också. Men låt säga att man vill till London eller man vill till Schweiz. Då tycker jag väl man börjar med en 4-årig linje med finans, ekonomi, gärna i Lund. Andra hand Köpenhamn, sist Handelshögskolan. Vi är bäst i Lund, bara så ni vet. Ja.
Det låter bra.
Ja, och jo, jag har en sak till, en shortcut, och det gillar ju alla. Och det är någonting som alla imponeras av på instsidan, som ingen egentligen kan, för det tar de tycker att det tar lite lång tid att lära, och det är Bloomberg. Att lära sig Bloomberg-terminalen, det finns på 2-3 månader så finns det ett antal sådana här diplom som man kan ta och så vidare. Att du visar att du kan hantera den efterfrågan finns på riktigt ute på fondkommissionärerna och överallt. Så går du upp och säger att du kan det och visar dina diplom, ja det är lika mycket värt som 2-3 år på universitetet. 3-4 år ska vi säga.
Vad bra råd.
Tack för tipset. Tänkte vi ska prata lite grann om I Love Lund.
Ja, mitt älsklingsinvesteringsprojekt.
Berätta gärna om bakgrunden till I Love Lund.
Ja, det var, alltså, bakgrunden är ju så här att de då har jag varit ute och svängt runt omkring i världen, massvis av olika time zones. Och så när jag insåg att nej, men jag vill göra någonting som är väldigt meningsfullt, fortsätta jobba med investeringar och att det ska vara gynna vanligt folk och som börjar investera lokalt. Och det stora problemet var till exempel om man googlade skånsk fond, då får du upp alltså livsmedel och soppor och sånt där när man pratar skånsk fond. Och det är för sorgligt. Det är alltså lättare för min egen mor att gå in på Handelsbankens kontor i Lund och köpa en Brasilienfond än att investera i sin egen hembygd. Det är fel, 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 och det ska göras någonting åt. Sätta upp en struktur som fungerar och som vanligt folk faktiskt vill investera i. Det ska vara säkert, enkelt, tillgängligt, tryggt, och så ska det investera i det man älskar mest, det vill säga sin egen lokala hembygd. Problematiken var där också bakom att många av de som jobbar, de lämnar ifrån sig sina pensionspengar, låt oss säga att de investeras i Robus blandfond. Och oavsett om man bor i Malmö, Lund eller Eslöv, så ja, det förvaltas inte där, utan de pengarna flyger iväg på månadsbasis upp till Stockholm där det sitter backslicks och rör med sina manschettknappar, och de på indexnivå flyttar pengar fram och tillbaka, så besluten tas där uppe. Det vill säga man lämnar ifrån sig sin egen politiska makt via de ekonomiska resurserna som man släpper. De ekonomiska resurserna ska vändas hem, och det löser vi. Vi klipper banden med de internationella finanscentren och vi gör det på ett seriöst bra sätt.
Hur ser ett investeringsfokus ut?
Vårt investeringsfokus är just det när man heter I Love... Vi sa så här, en del tycker att det är nästan till ett litet kinky namn med I Love Lund. Jag tycker det är världens bästa namn. Och skälet är att vi lägger precis det vi verkligen tycker och tänker rakt in i varumärket. I Love Lund. Vi hade gärna hetat från början We Love Lund, för vi ville göra det här tillsammans, men det fick vi inte för Bolagsverket. Så vi tog det näst bästa, I Love Lund. Vårt investeringsfokus är ju då naturligtvis Lund. Och när vi säger Lund så innebär det alltså till Lund med dess fyra byar. Så det är investeringsområdet. Sen är ju näringslivsstrukturen ute i byarna är ju ofta så, lite annorlunda än den som finns inne i stan. Så att därför så finns det mer för oss att investera inne i staden. Men som sagt, hela vårt upptagningsområde är Lunds kommun. Och sen har vi ytterligare en 10% där vi kan investera i det som heter Lund Greater Area. Och det är där vi sitter just nu, det vill säga mitt i Malmö. Det är vår hamnstad som sagt. Och i någon Lund Greater Area så kan man även lägga en liten del, kanske även i Helsingborg, Landskrona, varför inte Trelleborg och Köpenhamn, Danmark.
Ja, en stor fördel med Lund är att det är väldigt mycket spännande forskning som pågår och väldigt mycket avknoppningar via idéer.
Ja, och detta är ju innovationsbaserade, onoterade små bolag som kräver väldigt mycket kapital innan de når sin marknad. Och den sortens behov som de bolagen har, det är ju den sortens kapital som vi kan leverera. Så att vi rör oss i ett ekosystem som är väldigt, väldigt gynnsamt för oss naturligtvis.
Kan du beskriva lite grann hur gör ni när ni gör en investering? Hur ser processen ut?
Ringer apan Ola, gör vi, och så kastar vi en pil. Nej, det gör vi inte. Nej, utan där har vi sagt som så här med I Love Lund att de större aktieägarna, de 100 största aktieägarna, de ska ha rätten att föreslå investeringar som de tycker är intressanta. Så det är våra aktieägare som är dealflow som det heter. Det är tillsammans med våra partners och inkubatorerna och acceleratorerna och de etablerade aktörerna som finns i Lund, bankerna till exempel, när de kommer med idéer. Så när de har gjort en initial sondering, en initial filtrering av vad de tycker och tänker, de kanske inte ser helhetsperspektivet men de ser en del av det. Så när det kommer på vårt bord i vårt team så är det antingen jag eller någon av mina medarbetare som tar och tittar på detta. Och den bedömningen som vi då gör, det är naturligtvis hur seriös och bra är den här dealflow-kanalen där vi har fått ifrån. Men sen tittar vi väldigt mycket på på teamet och människorna bakom. Jag tror att det är du, Niklas, någon gång som har sagt att man kan prata om hästen, ryttaren och underlaget. Det vill säga teamet är ryttaren och hästen det är produkten och underlaget det är de här makrotrenderna och marknaden och så vidare. Och av de här tre olika delarna så är det ryttaren vi tittar mest på, det vill säga teamet. För att ändra, alltså underlaget kan man inte alltid göra sådär väldigt mycket åt när man väl har loppet har börjat så att säga. Ändra prisstrategier och sånt där, det kan man göra va, men du kan inte ändra människorna bakom normalt sett. Och är det några människor man vill sitta med och ro tillsammans med? Detta är extra viktigt när det är bolag som fortfarande bara är på en idéfas och de kanske behöver kapital för att ta fram en prototyp som sen inom något år eller två kanske ska göra sin första försäljning och sen så börjar man få en ordentlig försäljning och man når break-even och man börjar tjäna pengar så då kan man börja lägga in nyckeltalsberäkningar på försäljningar och göra jämförande analyser med andra företag i sektorn och så vidare. Men i den nivån där vi känner att I Love Lund gör mest nytta både för oss själva men även för näringslivet i Lund, det är i de tidigaste faserna. För I Love Lund ger tre saker. Vi ger kapital, vi ger kompetens och vi ger nätverk. Och de tre sakerna har man extra stort behov av. Entreprenörerna har extra stort behov av de tre, den mixen av de tre sakerna. Väldigt tidigt i bolagsfasens utveckling. Det som vi ger till våra aktieägare, vi ger dem både god förvaltning och avkastning. Vi ger dem aktiviteter som de kan delta i om de känner för det. Och vi gör detta i Lund som de älskar och de får exponering själva till en sektor som de inte kan nå själva annars. Så det är den mixen som har varit så väldigt framgångsrik. Och man kan väl säga att det är väl lite så som en affärsängel tänker. Man tänker både det ska vara både för hjärtat och för hjärnan och för plånboken och gärna för magen också. Så det är ett helhetskoncept. Så. Och jag har jobbat med, som sagt, med finanser i alla dess olika delar i 30 års tid. Och I Love Lund är det minsta i market cap som jag har gjort i hela mitt liv. Och samtidigt så är det det roligaste och det är det absolut viktigaste jag har gjort i hela mitt liv. Absolut viktigaste jag har gjort i hela mitt liv. Så det är one way uppåt och framåt.
Hur jobbar du med klassiska frågor som diversifiering och riskmanagement och liknande?
Nu är det som så att när man handlar onoterade produkter så kan man ju inte ligga och finjustera sitt innehav naturligtvis, utan när man väl har investerat så får man hålla den ganska lång tid framåt. Först jag ska säga att vår relation med de underliggande bolagen är normalt sett att vi är långsiktiga investerare. Det vill säga vi är absolut inte en VC, vi är mer som en family office där vi är founder-friendly och vi låter bolagen operationellt sköta sig själva. Det är väl viktigt. När det gäller på investeringssidan och risk management så har vi sagt att vi ska ha en bred portfölj. Vi är generalister och inte sektorspecialister. När vi investerar vill vi gärna saminvestera i best case med några sektorspecialister naturligtvis. I vår risk management-process så ser vi till så att innehaven är vitt spridda. Idag så har vi 50 bolag i vår portfölj, alla med Lundarelevans. Och den som är störst värdemässigt är en 20% värdering i vår portfölj. Och det tycker vi är mycket. Och vi har sagt som så att vi kan vara med och ta följdinvesteringar på emissioner och ta vår prorata upp till ungefär 15-20%. Över det så blir det risk management nej. Och den som är vår risk management, han heter Dara Magdidi, doktor i matematik och sånt där. Så han säger gärna nej och jag säger gärna köp lite oftare och sen bestämmer han till slutändan. För att risk management kommer först.
Bra att du kom in på det, för min nästa fråga handlar just om det här är inte one man show, så berätta gärna lite grann om teamet bakom I Love Lund och vilka roller de har och vad de gör.
Då är det jag som är vd och den slutliga scapegoaten, det är jag. Och sen har vi vår styrelseordförande Anders Stalin som även jobbar operativt i verksamheten och är min närmsta man på investeringsbeslutsfrågorna. Och han har ju lång erfarenhet som affärsutvecklare och som vd för livsmedelsbolag framförallt. Och är väldigt duktig naturligtvis. Annars hade jag inte haft med honom i detta. Och han kom in väldigt tidigt. Jag är ju grundare av Isle of Lund. Men redan i första emissionen så kom han med. Och några andra till. Så att sen har jag Dara som vi nämnde. Vår risk manager. Och sen så har vi ett antal toppstudenter från Lunds universitet. Jobbar man i Lund. Har Sveriges bästa universitet. Varför ska man inte dra nytta av den fina akademiska mylla som vi har. Det är inte bara jorden som är 9 plus utan det är också alla studenterna vi har. Så där har vi ett antal studenter. Just nu har vi 3 stycken. Axel, Felicia och Thea. Och de jobbar med oss naturligtvis tills de ska ut i den stora vida världen. Därutöver så har vi ett nära samarbete även naturligtvis med styrelsen som inte bara övervakar utan som även är som vi jobbar med mer än 4 gånger om året som styrelsemötena är utan typiskt en gång i månaden. Och sen därutöver så har vi det nära nätverket av affärsänglar som är, alltså Isle of Lund står ju som en bas på 30-40 affärsänglar. Det är basen. Så det är väldigt mycket folk runt omkring oss som är med och tycker och tänker i detta.
Och hur gör ni för att bygga, rent praktiskt sett, bygga upp en stark kultur, både internt och externt?
Gemensamma aktiviteter. Det är det vi gör. Vi har ju sagt att Isle of Lund, det är inte bara avkastning och det är inte bara att göra saker i Lundamyllan, det som är bra, gott och fint i Lund, utan det är också att vi ska göra aktiviteter. Och de aktiviteterna, det gör vi mycket. Vi har 2-3 aktiviteter i månaden utöver investeringsaktiviteterna. Så det är sociala aktiviteter också.
Kan du ge ett exempel på en aktivitet?
En social aktivitet? Ja. Ja, en social aktivitet är ju typiskt att vi spelar paddel. Det kan också vara att vi har haft en investeringsrelaterad aktivitet, till exempel en entreprenör som ett nytt bolag vi har investerat i, entreprenören kommer och presenterar sitt bolag för den vidare aktieägarkretsen. Senast var vi 30-40 personer tror jag. Och sen efter det så går vi kanske ut och har dricker något kallt som vi gjorde senast på Kulturens restaurang i Lund. Det var vi också en 20-30 personer som följde med på det. Så, och det är så här. Lund är ju en liten stad. Det tar 15 minuter att ta sig per cykel från öst till väst eller norr till söder. Tilliten människor emellan är ju väldigt stor och hög. Alla känner alla lite grann sådär. Och det är någonting som vi gynnas av. Och det är någonting som vi ser som en stor fördel. Den tillitsfaktorn. Och den bygger vi mycket på.
Vi är nyfiken på om du kan beskriva några värdefulla misstag under de här uppbyggnadsåren sedan 2017 som du i efterhand kan vara tacksam för att ni gjorde de här misstagen därför att de har lett till att ni står starkare idag, antingen företaget eller personalen rent personligt.
På 4 år så har jag tagit det från ett 50 000 kronors bolag. Ingen marknadsföring överhuvudtaget och bara springa rakt fram. Nu springer jag och sen har folk jackat in hela tiden. Och på 4 år så har vi börsnoterat oss. Så det mesta har ju faktiskt gått rätt. Sen är det så här, i varje enskild stund så tycker man det går för sakta. Faktiskt gör man det. Men när man tittar lite tid bakåt så ser man men det här är ju egentligen någonting man kan klappa sig på axeln för. Men nu handlar det inte om framgångssaga, det handlar om misstag. Just det.
Nej, lärorika misstag. Saker som man har varit värdefulla i efterhand.
Ja, absolut. Och där är det väl det där, till exempel i början så var man kanske inte lika noga med due diligence. Vi har varit med om shareholder agreements, alltså aktieägaravtal som man kanske har signerat utan att läsa appendixet och det visar sig att någon annan aktör hade större makt än vad man trodde att man hade. Det är en sån legal sak. En annan sak som är som händer än i denna dag och som jag retar mig på och som inte många av de här nya entreprenörerna har någon förståelse för, det är att om vissa har till exempel inskrivet i bolagsordningen att för att någon förändring ens ska göras så måste alla i aktieägarlistan vara överens om det. Ja, men då blir man ju helt plötsligt hijackad av någon naturligtvis. Den risken finns. Det tredje som vi hade bara nu i veckan med ett av våra portföljbolag, det var där de på årsmötet så ville de ha styrelsemandat för att genomföra emissioner, och den skrivningen var helt uppåt väggarna från det som är normalt business as usual. Det vill säga de kunde trycka ut hur många aktier som helst till vilken värdering som helst till vem som helst. Och vad är vår roll i den här aktien då? Hur ska vi värdera ett sånt innehav och så vidare? Nu gjordes inte detta med bad intentions i det här fallet. Men alltså, såna här saker måste vi vara mer aktsamma på. Det har vi blivit också. Och vi har blivit mer kunniga i den legala tråksidan, som många säger. Men som ändå är så väldigt viktig, som blir viktigare och viktigare ju större de blir. En annan sak vi har lärt är att hur svårt det är för bolagen att röra sig från en entreprenörskultur till en organisationskultur. Alla vill ju att när de sätter igång sitt bolag att de ska bli värderade till en svensk unicorn, som jag säger att det är en miljard kronors värdering. Ja, men då måste ni också släppa makten och beslutsrätten. Ledningen kanske inte ska sitta i styrelsen och övervaka sig själv. Och när man börjar dra isär de här bitarna så gör det väldigt ont i vissa kvarter. Liksom. Och det måste de lära sig, och det påtalar vi väldigt tidigt. En annan sak, jätteviktigt. Nu pratar vi om små idébolag med ofta en forskare i grunden. Det är ju det att en framgångsrik entreprenör ska ju vara optimist och jobba stenhårt. Men varje gång man ger dem lillfingret så vill de ha hela armen och gärna hela kroppen. Så gäller ju för oss att tala om att vi har resurser att ge detta i kapital, detta i kompetens och detta i nätverk. Men ni kan inte få 100% av vår tid, utan faktiskt våga säga lite mer nej.
Ska vi ta och ge dig möjlighet att sälja I Love Lund till våra lyssnare? En hisspitch, varför ska man investera i I Love Lund?
I Love Lund är den mest meningsfulla investeringen som någon kan göra. Det hjälper ju om man älskar Lund. Vi har en avkastning just nu som är relativt sett är bättre än alla våra referensindex. Det har faktiskt aldrig gått relativt sett. Nu är marknaden lite svår i absoluta termer, men avkastningsmässigt så går det väl nu. Framförallt om man relaterar till volatilitet, det vill säga hur stor risk tar vi. Så varje enskilt innehav vi gör, den kan vara riskfylld, men vi investerar i så väldigt många olika bolag. Det är den ena sidan. Den andra sidan, utöver en god avkastning, så är det våra aktiviteter. Vi är också tillgängliga. Niklas, när senast, ja, kanske jag inte ska fråga dig för du känner alla, men när senast var man och träffade sin fondförvaltare upp på Robers blandfond uppe i Stockholm? Aldrig. Vi är tillgängliga alla torsdagar mellan 1 och 3. Alltså vi är väldigt, väldigt tillgängliga. Man får aktiviteter, man lär känna andra affärsänglar, man kan bygga upp sina egna portföljer tillsammans med oss. Också för de som är intresserade av detta. Det tredje är det att man faktiskt gynnar det näringsliv som man tenderar bo i, det vill säga i Lund. Så det är de tre delarna. Gynna Lund, god avkastning, väldigt bra aktiviteter. Den mixen där alla dessa tre kärnverksamheter, den är oslagbar.
Det låter bra. Vi kan ju tillägga att vi faktiskt är aktieägare i Allo Lund också, så det inte blir någon missförstånd.
Just det.
Var är ni om 5 år?
Ja, nu som jag sa tidigare här då, vi har ju faktiskt på mindre än 5 år så har vi gått från setup till börsnotering. Så nu tittar jag på hur ska vi erövra världen, åtminstone i Lund, de närmaste 5 åren. Så den planen som jag och styrelsen och de största aktieägarna börjar centrera runt omkring, det är att om 5 år så ska vi vara en lokal folkaktie. Vi ska fortsätta växa väldigt, väldigt kraftigt i antalet aktieägare. Vi ska fortsätta ha en bättre avkastning än våra jämförelseindex. Vi ska ha fler och ännu större aktiviteter än vad vi har idag. Vi ska ha en bättre närvaro ute i byarna. Vi ska vara ett välkänt och välrenommerat varumärke i Lund som alla känner till. Idag så känner naturligtvis alla som jobbar med finans till oss. Det har skett de senaste två åren kan man väl säga när vi har börjat gå över radarn. Men jag vill att sjuksköterskan på lasarettet ska veta vem vi är och förhoppningsvis även investera en del av sitt kapital just där hennes eget hjärta och hjärna och portmonnä finns, det vill säga i Lund via oss. När vi tittar på de portföljbolagen vi har så vill jag att om 5 år så ska vi ha fostrat en unicorn. Det är mycket svårare än vad man tror. Fostrat en unicorn från pre-seed-nivå till en unicorn. Jag vill att vi ska ha räddat 5 bolag som är värda att rädda. Med vår kapital, med vår kompetens, med våra nätverksresurser. Och jag vill att vi ska ha, jag brukar säga att vi ska dra 5 bolag till Lund. Jag tror det blir säkert 2030. För att vilka entreprenörsföretag och entreprenörer som inte känner sig sedda och som ska ta över världen vill inte ha just den mixen av kapitalkompetens och nätverk. Och att få en börsnoterad aktör i sin cap table som bakom den börsnoterade så finns det alltså Lundabornas family office. Man får med sig 100 000 Lundabor, i alla fall i hjärtat. Så det ser vi tendenser på också. Så att det är en 10 olika KPIs där och vi ska försöka leverera vi på 80% av det så tycker jag vi är hemma. Då kan vi klappa oss på axeln.
Vi börjar komma mot slutet. Vi tänkte ta ett par avslutande frågor. Vilken intressant fråga har vi glömt att fråga som du gärna hade svarat på?
Jag frågar som alla vi människor vi har gjort roliga grejer allihopa med lång livserfarenhet. Jag frågade min 30-åriga son, vad tycker du är det mest spännande? Om du skryter om din far, han är ju inte tonåring längre så nu kanske han vågar göra det. Så frågar jag honom så här, vad är det då du tycker är coolast att säga om din farsa? Och så sa han så här, det är att du har ramlat ner en glaciärspricka. Och det gjorde jag ju inte med vilje, men det har jag faktiskt gjort. Liksom. Och det var dessutom i investeringssammanhang. Liksom. Så att det var helt skönt. Det var en av de här fonderna, en pre-frontier-fond som jag satte upp med, jag kommer inte ihåg riktigt nu, men om det var $40 miljoner eller något sånt där. Och då tog jag med mig de 10 representanter för de 10 institutioner som jag tog med dem till Österrike. Och så gick vi där 2-3 dagar. Jag var jättetacksam och sådär. Så nu ska vi bestiga en topp här. Så med guide så gick vi en glaciärvandring. Och de var rätt tuff och hård i 8 stycken. Och de hatade mig. Och så jag kan aldrig investera med dig igen. Sa de på skoj lite såhär. Och sen när vi gick tillbaks. Då gick jag precis framför en från Salzburg. Och då öppnade sig en glaciärspricka. Och då följde jag ner i den. Som tur var hade jag ju rep ju. Men det kändes väldigt ensamt att sitta där nere och bara ha repor som tittar upp mot den. Då var jag inte kaxig kan jag säga, som sagt. Ja, det var en story liksom.
Du verkar ju ha ett bra team.
Ja, så, bästa.
Så därför tror jag faktiskt att vi kan ordna så att du kan få tjänstledigt ett helt år. Vi kanske ordnar lön åt det också. Ja, men då krävs en liten motprestation.
Aha,
okay. Du vet att du skriver en bok som kan handla om precis vad som helst.
Oj,
så vad kommer din bok handla om då?
Ja, just det. Min bok hade nog handlat just om... alltså hela det här att demokratisera riskkapitalmarknaden, att investeringar börjar med lokala, det vill säga konceptet I love. Jag älskar Lund. Alla de människorna runt omkring mig älskar Lund, men konceptet som sådant funkar ju nästintill överallt. Och göra en vit bok om hur detta fungerar för att detta ska kunna spridas ut. Det är väldigt bra. Och redan idag så har jag 10 olika personer från 10 olika städer som överväger att sätta upp I Loves. Och det är ju någonting som jag är väldigt stolt över naturligtvis. Den boken kommer att skrivas.
Så typ I Love Göteborg och I Love Växjö?
Alltså enklast I Loves är ju i de som har ungefär närliggande näringslivsstruktur. Vem skulle inte vilja ha en I Love Skåne? Vem skulle inte? Vi har Amsterdam har hört av sig och en del andra också. Det var någon som sa, Björn, kan du inte sätta upp ett I Love Kiev? Vi har lite relationer där nere och sånt här också. Men jag, det är ju inte jag som ska driva de här, utan jag älskar ju Lund och där ska jag förbli. Men ta gärna copy-paste på, och ni kanske älskar Malmö och någon där ute älskar Göteborg också.
Definitivt.
Jag tycker också om Göteborg.
Nej, men I Love Lund, Malmö är ett bra koncept. Vi kommer snor det från dig, tror jag. Vi är på väg att avrunda detta avsnittet och vi tänkte fråga dig, vem tror du hade varit en bra gäst i våran podd i framtiden?
Det är ju de som har en väldigt intressant personlig historia och sen lyckas vända det till en styrka och sen också är på väg någonstans med ett entreprenörsföretag och gör det, spänner bågen riktigt hårt och faktiskt har chans att lyckas. Så i mitt fall, då tänker jag ju på någon entreprenör i Lund. Det finns ett antal att välja mellan. Men en som jag tycker väldigt mycket om och som jag tittar på med stor spänning, det är ju Adnan som är vd och grundare för Finshark, ett fintechbolag. Han tror jag skulle passa väldigt bra. Jag åkte ner och träffade hans team tillsammans med styrelseordföranden nere i Bosnien, Sarajevo här också. De sitter en 30-40 utvecklare där nere. Och det här att komma som krigsbarn eller någonting liknande från en sån miljö till Sverige och att kunna bygga upp någonting i Sverige tillsammans med alla oss runt omkring och samtidigt ha kvar väldigt effektiva, bra rötter i hemlandet och bygga någonting där. Han bygger någonting på fler ställen. Adnan skulle jag gärna vilja lyssna på.
Tack för alla tips, Björn. Jättekul att ha det här. Tack så mycket.
Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt att vara här.
Tack så mycket, Björn.
Tack.
Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomna nya regelbundet. I vår podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Mer info finner du på polynominvest.se.